Du lyssnar på Nyans, en feministisk true crime-podd som går igenom uppmärksammade rättsfall och ställer sig frågorna: vad har hänt? Hur ser bevisläget ut? Hur resonerade rätten och varför? Hur har debatten efteråt sett ut? Vi följer FUP till domslut till rubriker, rapporteringar och reaktioner. Och målet med det här är att ge dig som lyssnar fler nyanser i ett annars väldigt svartvitt debattklimat. Och de ni kommer höra prata om det här i Nyans är Hanna Bergvall, jurist och expert på den juridiska lingon. Paula Dahlberg, som driver kontot Vardagsrasismen och har särskilda skills inom utvecklingspsykologi och retorik. Och jag, Kajan Andersson, som är journalist och opinionsbildare och har en särskild förkärlek för att plöja domstolshandlingar. Fallet vi ska prata om idag är tortyrmisshandeln i Göteborg. Hej gänget, hur mår vi?
Hej, hej. Nu mår jag bra efter allt det här teknikkaoset, så är jag helt svettig.
Ja, men en timme senare.
En timmes kaos.
Ja, det var lite panik.
Nej, men tekniken var inte med oss idag. Vi hade liksom oflyt i omgångar, kändes det som.
Japp.
Yep. Men man ska...
Exakt, man ska svettas lite för att... Men nu känns det jättekul att det är igång och rullar. Hur tycker ni att det har varit med tortyrmisshandeln? Alltså det här, bara säga det låter som en så dålig deckare. Tortyrmisshandeln i Göteborg, men fy fan.
Alltså jag tycker ändå att det har varit bra. Jag är ju mest fokuserat på domarna. Och jag tycker att domarna är bra, alltså. Jag tycker att de är bra skrivna. Särskilt tingsrättens dom. Så att jag får lite den här nöjda känslan. Det känns skönt att inte behöva skämmas för sitt yrkesval och så. Utan att jag kan ändå vara så här: jo men nu gjorde ni bra ifrån er. Tack så mycket.
Alltså jag tycker ju att det ganska mycket grejer här har ju varit lite som en amerikansk deckare. Alltså hela det här... att han bestämmer sig sen för att försvara sig själv i rätten och såna här grejer, det är liksom, ja men det är nästan lite för mycket på något sätt.
Precis, det är ju mycket runt fallet och efterspel och sånt som är ganska så bizarrt. Ska vi småprata om någonting annat, eller är vi så trötta på allt det här nu så vi kör igång? Vad tycker ni?
Så utmattad innan vi ens börjat av allt sladdproblem och googlande. Det funkar inte.
Ja, men en sak måste vi ju vinna. Och det är ju faktiskt att fira lite grann att det nu är exakt en månad sedan vi drog igång.
Är det sant?
Ja. Så den 5 april då satt vi och Kaja gjorde den här snygga profilbilden vi har. Och vi bestämde namnet och fixade Instagram-kontot och allting runt omkring. Och den 7 kom först ut avsnittet.
Wow.
Shit, vi är på 5 avsnittet nu. Det tycker jag är starkt jobbat.
Ja, så det kan vi ju fira lite grann i allt kaos.
Ja, definitivt.
Ja, det tycker jag. Klapp på axeln.
Och nu kan vi köra igång.
Exakt. Men räkna ihop hur många domstolshandlings- och FUP-sidor vi har läst på bara de här 5. För det har ju varit saftiga grejer. Det har ju varit saftiga fuppar och sen så i många fall har det ju varit både tingsrätt och hovrätt.
Mm. Någon gång så borde vi borde lägga alla på hög och se hur många meter det blir sen. Ja. Efter typ 10 avsnitt kanske.
Åh gud. Men vi tar och sätter igång.
Nyans.
Ett händelseförlopp är det som jag ska gå igenom som vanligt. Kvinnan, den som utsätts i det här fallet, har vi döpt till Lisa. Hon heter någonting annat. Och mannen, han som utsätter, kallar vi för Resa. När Lisa är 11 år så opererar man in en höftprotes på henne. Hon lider av en kronisk, inflammatorisk och reumatisk sjukdom som ger henne svåra smärtor i ryggen framförallt. På grund av det här så får hon opioider utskrivna från att hon är 16 år. Det här gör att Lisa fastnar i ett missbruk, ett blandmissbruk, som senare kommer att bestå av framförallt heroin, men även en rad andra droger. Lisa åker in och ut på behandlingshem och får LVM-vård, det vill säga lagen om vård av missbrukare. Det får hon åtminstone 2 gånger. När vi kommer fram till år 2020 så har Lisa förlorat vårdnaden om sina 2 barn och hon kämpar med sitt missbruk. I april det året, 2020, så det var ju verkligen nyss, så träffar hon Resa. De blir snabbt ett par och Lisa flyttar in med honom i det rum som han hyr i en villa i Göteborg. Det är ett hus med flera hyresgäster. Man sett bilder, ser nästan ut som en korridor med olika rum. Så man har eget rum och så delar man kök och badrum. Så där flyttar Lisa in med Resa. Resa är arbetslös, har mycket fri tid. Han har själv missbrukat tidigare men uppger att han har blivit ren. Och nu tar han på sig rollen att hjälpa Lisa att göra samma resa. Det ska sägas redan nu att när paret har sex under sin relation så har Lisa uttryckt att hon tycker om att bli smiskad med handen. Det känns som en konstig sak att säga, men ni kommer att förstå senare varför det här är relevant. I början av juni, så det är ganska kort tid efter att de har träffats, så blir relationen allt mer stökig. Lisa berättar att Resa låser in henne på rummet när hon har abstinens och att han inte släpper ut henne trots att hon ber om det. Konflikterna, om man ska kalla dem för det, blir fler och fler och andra hyresgäster i huset berättar hur de hör Resa gapa och skrika på Lisa. Några tror att han slår henne. I början av juli så gör Resa och Lisa slut. Men den 9 juli så ska Lisa ändå tillbaka till Resas rum. Om hon ska lämna något eller hämta något. Och Resa säger då att hon ska ta med sig hans shorts som har lämnats kvar i Lisas föräldrars hus i Trollhättan. Och sen startar det här händelseförloppet som Resa och Lisa berättar 2 väldigt olika versioner av. Vi ska börja med att gå igenom vad Lisa har berättat. Hon säger följande. När hon kommer hem till Resa så blir han jättearg över att hon har nya kläder på sig och att hon har glömt att ta med hans shorts. Han tycker att det här är det värsta han någonsin har blivit utsatt för. Och bestämmer sig därför att de omgående ska åka tillbaka till Trollhättan och hämta de här shortsen och att Lisa sen ska få ett straff. Lisa vill inte åka men känner sig tvingad och följer till slut med. Vid föräldrarnas hus så är Resa minst lika arg. Lisa får väldigt begränsat med tid på sig, jag tror att han säger att hon får 2 minuter på sig, att hitta de här shortsen och hämta dem. Och under tiden så beter sig Resa väldigt irrationellt och aggressivt mot hennes familj. Han skriker och hotar och härjar. Lisa hittar till slut shortsen och överlämnar dem. Men kvar i Resas bil ligger hennes väska med kläder och ägodelar. Och hon behöver ju den. Men Resa vill inte lämna över den. Så han övertalar henne att följa med i bilen. Och till slut så gör hon det. Fast hon uttryckt att hon inte vill. Resa säger att han ska släppa av henne vid tågstationen, men gör inte det, utan fortsätter att köra till Göteborg. De stannar för att köpa dricka på vägen och Resa säger att han inte tänker låta henne vänta själv i bilen, utan han tvingar henne att följa med in. Lisa säger att hon är väldigt rädd och skakad efter det som hände i föräldrahemmet. Vid 8:30-9-tiden på kvällen så parkerar Reza vid ett industriområde i Göteborg, nära där han bor. Han säger att hon måste få sitt straff. Och det är alltså straff för det här, hur hon glömde hans shorts. Han är aggressiv och väldigt hotfull. Efter en stund, de står och dividerar där vid bilen. Efter en stund så ser Lisa ingen utväg utan hon följer med honom. Från bagageutrymmet så tar han med sig bland annat rep, tejp och ett stearinljus. Han leder henne till källaren i ett ödehus. Det var becksvart. Lisa är otroligt rädd. Han tänder ljuset och säger till henne att ta av sig kläderna. Och de är i källaren och i taket i källaren så hänger hållare för rör som har varit där tidigare. Det ligger också en sunkig madrass i ett hörn. Reza säger att han ska hänga upp henne och ge henne straffet. Lisa berättar hur Reza pratar konstigt och osammanhängande. Han pratar till exempel om påvens sändebud och han kallar henne för äcklig och hora. Han blir mer och mer aggressiv och säger till henne att sluta spela rädd. Att han vet att det bara är fejk. Till slut vågar hon inte annat än att ta av sig kläderna, men hon ber honom sluta upprepade gånger och både visar och säger att hon är rädd. Reza binder hennes handleder, drar händerna över hennes huvud. Han fortsätter att binda hennes kropp från händerna, över och under brösten, ner till vristerna. När hon är fastbunden i taket så piskar han henne med repet. Han slår henne också med ett skohorn i metall. Den här natten bara fortsätter. Det är lång tid som det här pågår. Hon blir slagen, piskad, spottad på. Hon blir nypt, kallad olika saker och hotad. Bland annat med att det ska komma in andra män och våldta henne. Och att Reza ska trycka upp en petflaska i rumpan på henne. Han binder om henne på olika sätt. Lisa ber upprepat om att få bli nedsläppt, men han säger att då tar det bara längre tid. Han tejpar henne med silvertejpen och sätter på henne munkavle. Lisa är även drogpåverkad vid det här tillfället, vilket hon berättar gör upplevelsen ännu mer skräckinjagande. Hon har dödsångest. Han tar ner henne någon gång så att hon får sitta på madrassen och dricka lite vatten. Får ta några blås på en cigarett. Sen binder han upp henne igen. Han häller också stearin över henne. Över hennes nakna kropp och örfilar henne. Reza säger här också till henne att om det skulle komma in någon i det här ödehuset och upptäcka dem så ska hon säga att de har BDSM-sex. Till slut så får hon komma ner och Reza tycker att hon ska följa med tillbaka till hans bostad för att tvätta av sig och sminka sig. Medan hon går, alltså ut från ödehuset, så skriker och gormar han på henne att hon går fel. Hon ska gå snabbare, hon ska gå långsammare, hon ska gå på andra sidan om honom. De kommer fram i alla fall till bostaden, hon blir tillsagd att duscha och tvingas sen att ligga och kramas med honom i 30 minuter. Och Lisa vågar inte göra annat. Sen får hon tillåtelse att gå. Lisa har nu väldigt ont på olika delar av kroppen, men framförallt i ett finger efter att han har kastat en stol på henne. Hon tänker att det är brutet och att hon måste till sjukhuset. Hon vill också ta sig till biblioteket för att därifrån kunna kontakta någon, alltså gå in på en dator på biblioteket. Hennes telefon försvann under den här kvällen i Trollhättan så hon har ingen annan möjlighet att nå någon. Men när hon då har tagit sig till busshållplatsen och sitter där och väntar så kommer Reza sladdandes med sin bil och försöker få henne att hoppa in. Han ställer bilen mitt i gatan och trafiken stoppas upp. Så att det är bilar bakom som tutar och andra förare som går ut och han uppträder väldigt hotfullt mot dem också. Lisa ser då en buss på andra sidan gatan och springer dit och hoppar in. Där inne, hon är väldigt skakig och väldigt rädd. Men där inne så träffar hon bland annat två kvinnor som jobbar inom kriminalvården. Och de hjälper henne så att hon tryggt kommer till sjukhus, dit också polisen kommer. Och det görs polisanmälan. Där dokumenteras hennes skador som man har med bilder på i fuppen. Och det är bland annat märken efter slag, efter piskande och märken efter rep som har varit fastbundna. För rätten då så får Lisa berätta att det stämmer att hon någon gång har sagt till Reza under relationen att hon tycker om att få smisk på rumpan med handen under sex. Men att hon aldrig varit i närheten av eller varit med på att bli fastbunden med silvertejp och torterad på det här sättet. Hon säger att den här tortyrnatten inte hade något med sex att göra. Och det här blir alltså relevant när vi tittar på vad det är Reza berättar. Han medger att han blev väldigt arg när Lisa inte tar med hans shorts. Han tycker att det har försvunnit kläder hos honom länge. Och han säger att han var väldigt sliten efter att det alltid var en kamp med att få henne fri från drogerna. Han ville att de skulle motionera och gå i kyrkan. Hon ville ta amfetamin, bli bunden och ha hårt sex, säger han. I polisförhör så kan man också läsa hur han pratar om hennes onda vilja, om ondskan i henne. Och det är då det här med att ta droger som han tycker sig se. Reza menar att Lisa är hårt pådrivande när det kommer till sex med våldsinslag. Han säger att det är hon som sagt att han måste straffa henne i olika situationer och att han ska piska henne hårdare, att han tar i för lite. Att det är hon som har lärt honom hur han ska binda henne och instruerat honom i BDSM. Enligt Reza så har de varit i ödehuset flera gånger tidigare för att ha BDSM-sex. Och de gick dit av samma anledning den här gången, menar han. Så han medger att han har bundit och piskat henne, men att det varit helt på hennes initiativ. Och att det funnits samtycke under hela tiden. Under natten så säger han att de åkte tillbaka till hans bostad för att Lisa ville leta efter mer droger som hon kunde ha kvar där. När Reza ska prata om situationen när de kommer tillbaka till boendet sen efter då när Lisa har duschat, så säger han att hon får ett ryck och vill åka in till biblioteket för att logga in på datorn och då få tag på någon som kan fixa mer droger. Han vill inte följa med och försöker övertala henne att inte göra det, men hon drar iväg ändå. Till slut så åker han efter och när han kommer till busshållplatsen så är det för att försöka stoppa henne från att åka och ta mer droger. Det här blir lite spännande för i de tidigaste polisförhören, eller framförallt det tidigaste, det första, så uppger Reza först att han inte vet vilken Lisa de pratar om för han känner flera stycken. Sen att de bara är vänner. Och så säger han också att han har aldrig varit i det här ödeshuset tidigare. Sen så ändrar ju han sig och kommer med en helt annan berättelse. Den här om att de har varit där massor med gånger och haft BDSM-sex. Men det här menar han i efterhand att han uppgav för att han gick i sömnen under det här första polisförhöret. Och han tycker också att polisen borde ha märkt det. Reza berättar även självmant i förhör att han tidigare dömts för grov våldtäkt i samband med BDSM. Men han menar då att det är för att han sökte upp en prostituerad på internet som, citat, utövade BDSM. Och att han sen inte betalade henne. Och att det var därför som han dömdes för grov våldtäkt. Det blir också väldigt tydligt i polisförhören hur osammanhängande Reza är. Han pratar dels om det här med ondskan och att sanningen ska segra. Och så kommer han med väldigt konstiga resonemang om ganska många saker. Han kommer med konstiga förklaringar. Till exempel har han kommit på en förklaring till varför det försvann strumpor för honom så att han fick gå i omaka par. Och då menar han att det skulle vara Lisa som har gjort det här som ett sätt att säga till honom att de inte var lika. De var olika. Väldigt många såna här konstiga passager. Reza är också ganska svår under förhören. Han vill inte ha dem upplästa, han godkänner inte transkriberingarna, han kommer med konstiga tillägg. Och så ändrar han sig som sagt ordentligt mellan de olika förhören. Och där är vi framme vid rätten, tingsrätten först och främst, eller hur Hanna?
Det här är Nyans.
Yes, det är vi. Och jag, alltså, när jag hör dig prata om det. Alltså, han har seriöst haft det sämsta försvaret jag någonsin sett i princip. Det var så dåligt. Ja. Jag bara tänkte, alltså, men för han hade väl någon försvarare, eller? Hur var det, Paula? Vi ska se, vänta, jag måste bara ta upp. För jag bara utgick från att han hade en försvarare.
Jo, men han hade, ja, han hade det. Men sen bestämde han sig att han skulle försvara sig själv.
Ja. Ja, stackars den där advokaten, han måste bli tokig. Det är svårt att göra sitt jobb när man har en klient som håller på så här. Men hur som helst. Jag tycker att det här var en bra dom. Tingsrätten dömer honom för grov misshandel och olaga frihetsberövande. Han får 3 år i fängelse och 6 månader. Och han ska betala skadestånd på över 50 000, jag tror det var 54 800. Han är sedan tidigare dömd för hur mycket som helst. Det står att det är 42 avsnitt i belastningsregistret. Det här, nu får ni liksom ramarna först här. Det här överklagas till hovrätten. Och hovrätten säger att tingsrätten, ni skrev en jättebra dom, vi håller med om allting. Och sen så överklagas det här också till högsta domstolen. Och högsta domstolen säger varför, alltså... Varför kommer ni till oss? Vi kan inte hjälpa er typ. Och så de får inte prövningstillstånd. Det är ju ganska svårt att få prövningstillstånd, kan man ju tillägga. Men så att, ja, det stannade i alla fall där och han är dömd nu. Åklagaren ville att han skulle bli dömd för människorov istället för olaga frihetsberövande. Och man kan väl säga att de två rubriceringarna är nästan samma sak, men att människorov är liksom lite mer avancerad form av olaga frihetsberövande och lite värre skulle jag säga. Det som gjorde att han blev dömd för olaga frihetsberövande istället är för att målsägande, hon, vad var det vi kallade henne? Förlåt, nu glömde jag.
Lisa.
Lisa, förlåt. Lisa, de tingsrätten säger att Lisa följde med honom frivilligt och att därför man inte kunde döma för människorov. Och det man också säger att man går in och pratar lite om det här med deras maktbalans och sådär. Och att det kan ju vara så att han har väldigt stark påverkan på henne. Och att ja, man kan ju diskutera hennes fria vilja och sådär. Men man har ändå sagt att alltså, juridiken är relativt tydlig att när, om det hade gällt ett barn exempelvis, då räcker det med att man med psykiska medel tvingar någon till någonting. Men när det är vuxen så måste det vara mer av ett fysiskt tvång, som jag förstår det. Eller ett väldigt liksom tydligt hot. Nu är jag inte, ja, typ så ungefär. Så de säger att det är inte människorov för att hon följde med frivilligt, men däremot så är det olaga frihetsberövande. Jag tycker det mest intressanta med den här domen är ju egentligen hans försvar och vad tingsrätten säger om de här dumheterna som han kommer med. Han säger exempelvis det här med att han gick i sömnen och att han sov och att han sov på polisförhör. Det är jättesvårt att förstå vad han egentligen menade. Och tingsrätten säger bara att vi kommer inte ens ta upp det här för att det här är så... Det finns liksom ingen trovärdighet att det skulle gå till så här, så vi lämnar det helt utan avseende. Så. Och sen så tar ju han också upp, Reza pratar ju om att ja, men det var samtycke, för det var BDSM-sex. Och det har ju Lisa sagt, nej det var inte. Men det tingsrätten säger här är att ja, men, dels så finns det ingenting som talar för att det här skulle handla om BDSM-sex. Men det som är grejen är att det spelar egentligen ingen roll. För att man kan inte samtycka till att utsättas för ett grövre våld än ringa misshandel. Så till exempel, man kan ju samtycka till att få en slap på kinden, eller en lavett liksom. Det är oftast ringa misshandel. Men du kan inte samtycka till att bli upphängd i taket och piskad. Och liksom, för det här grövre våldet som du Kajan beskrev. Så att de är så här, vi behöver inte ens diskutera det här. Och det är därför det här är så otroligt dåligt försvar. Så. Så att han döms för det här. Och då är ju frågan, ska han dömas för grov misshandel eller vanlig misshandel? Och då säger tingsrätten att, eller man tittar ju på flera saker. Man säger dels att hon fick skador från det här. Och det var liksom inte, ja men jag har ju sett bilderna. Det var ju lite mer rejäla skador. Det är inte så att hon är skadad fysiskt för livet, så är det inte. Men det var ju ändå liksom av viss betydelse, de här skadorna. Det har varit ett utdraget händelseförlopp. Och det här, det hände ju det blev liksom flera timmar under hela natten. Så det var väldigt lång tid. Och sen så beskriver Lisa att hon har haft dödsångest. Och sen har hon ju varit i den här situationen att hon har inte haft någon möjlighet att varken freda sig eller att påkalla hjälp. I och med att det var ett ödehus. Så att därför så säger man att det här är grov misshandel och inte en misshandel av normalgraden. Och nu går jag över lite den här diskussionsbiten. Men jag pratade lite om det här på min Instagram i veckan. Och jag vet att vi också chattade väldigt mycket om det här. Grov misshandel versus vanlig misshandel. För att det var flera feministiska konton på Instagram som lyfte det här med ett visst fall. Som rörde en kvinna som hade blivit, eller egentligen två kvinnor som hade blivit misshandlade med ett dammsugarrör. Och en av kvinnorna hade också fått ett stämjärn intryckt i halsen, eller liksom in i munnen, jag vet inte hur långt, men och där så var väldigt många upprörda över att det inte klassades som grov misshandel, och då tycker jag att det är rätt bra att kunna jämföra liksom varför det inte blev grov misshandel i det fallet, och det har att göra med de här sakerna, att kvinnorna fick inte, det var inga allvarliga skador de fick, inga fysiska allvarliga skador, och det var, man kunde inte bevisa att det var ett utdraget händelseförlopp. För jag menar, det som det här fallet, det har pågått hela natten. Det fallet med dammsugaröret och stämjärnet. Det framgick inte att det skulle ha skett under någon längre tid. Och det gick inte att bevisa. Så därför kunde det inte bli grov misshandel.
Nej, men och då är det ju också som att man tror att om det inte blir grov misshandel så tycker rätten inte att det är allvarligt.
Exakt.
Och så är det ju inte.
Nej, men precis. Alltså handlingen är ju lika förkastlig oavsett vilken etikett man sätter på den. Men någonstans måste man ändå dra gränsen mellan de här olika nivåerna. Ringa misshandel, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel. Och då tittar man på de här sakerna. Hur långt har det hållit på? Hur pass allvarliga skador? Har man kunnat påkalla hjälp? Och så vidare och så vidare. Så. Och också en av de här kvinnorna i det här lägenhetshus, eller ja, som blev misshandlad av den här dammsugarörskillen, hon påkallade också hjälp. Så. Hon skrek och sådär, och de hade, hur som helst. Jag ska se vad det var något mer jag tänkte lyfta.
Och medan du tänker, om jag bara får komma in en sak.
Sure.
För just när du sa så här också att du tycker att det är bra domar, så tänker jag att det här är också ett viktigt fall att ta upp i det avseendet att det handlar, vi pratar ju mycket om de här ord mot ord situationen och att mäns våld mot kvinnor ofta sker när det inte är någon närvarande, och jag tänker att många har en bild av att det nästan aldrig går att få någon dömd i sådana situationer, och här så visar man väldigt tydligt i och med båda domarna hur rätten arbetar när det är en sån situation, det vill säga det finns inte vittnen just när våldet sker eller dådet sker. Så man visar väldigt tydligt hur man jobbar med till exempel stödbevisning eller för att avgöra om någon är trovärdig eller inte, för man bedömer ju Lisa här som väldigt trovärdig, och det är ju baserat på olika saker, till exempel att hennes liksom skador stämmer väl överens med det hon berättar, och att Resa inte är trovärdig för att han kommer med de här konstiga berättelserna och passagerna som inte stöds av någonting annat eller känns rimligt. Så exakt. För det hänseendet så är den ju väldigt ett viktigt fall att ta upp så.
Ja, alltså det är så, folk blir dömda, det är inte ovanligt på något sätt att folk blir dömda när det är ord mot ord situation. För att man tittar ju på vad finns det för annan bevisning. Har vi ett gäng med stödbevisning, teknisk bevisning, bevisning på vilka skador, vittnen som har träffat offret direkt efter och sånt där. Då kan man definitivt döma någon. Så att... Och sen, men det blir ibland, jag får ju väldigt många som skriver till mig om just de här situationerna, och ofta när det är så att det har någon förundersökning som har lagts ner där det har varit en ord mot ord situation, och oftast i de fallen så är det ju att det inte, den här stödbevisningen inte finns, och det kan vara att det har gått väldigt lång tid ibland från att man anmäler, från att det hände och sådana där grejer. Men jag vill ändå liksom inge lite hopp att det är inte kört bara för att man inte har det på film eller det inte finns vittnen som ser själva händelsen. Det är det inte.
Nej.
Sen tycker jag också att det jag gillar med den här domen också är att man lyfter det här med maktförhållanden mellan parterna. Och det tycker jag är en väldigt positiv utveckling, att man börjar förstå sig på det här. Att det kan påverka ens hur målsägande väljer att agera. Om det att hennes fria val kanske inte är fritt på det sättet. Även fast de kommer fram till att eftersom hon är vuxen så juridiken är så att hon kan inte bli dömd för människorov trots att hon skulle vara påverkad. Men det är ändå bra tycker jag att man börjar ta upp och prata om de här sakerna. Så.
Ja, och människorovet är ju det här att han drar ju inte in henne i huset eller liksom håller en pistol mot henne, så det är inte den typen av tvång, utan det är ju mer att hon är väldigt rädd och vågar inte göra någonting annat, så hon går med.
Ja, men exakt. Hade hon varit ett barn så hade man kunnat se på det annorlunda. Men han blir ju ändå dömd för det här, fast genom rubriceringen olaga frihetsberövande. Och det som är lite intressant är skillnaden, anledningen, man skulle också kunna tänka att han bara skulle blivit dömd för grov misshandel. Men det tingsrätten säger är att den här misshandeln pågick inte under hela den här perioden som hon var fast i det här ödehuset. Och att det därför är två brott som har begåtts. Dels det olaga frihetsberövande och misshandeln. Men alltså det här är egentligen det jag hade om själva domen. Den är bra, kort och koncist och bra. Så. Det var ingenting som jag reagerade på som skulle vara dåligt med den. Hovrätten håller med och säger också att det är en bra dom. Så att, ja, det
ja,
var
man
det.
Är ju väldigt tydlig med att resas alltså påhitt. Om de här olika sakerna, om samtycket som inte stöttas av någonting, och om den här att han går i sömnen under polisförhör och därför säger helt andra saker. Är liksom, jag tycker att det är så roligt när man ska i en dom på ett så väldigt så här, korrekt och icke-värderande sätt som möjligt uttrycka sig, men hur de ändå är så väldigt tydliga med att alla tycker att han snackar skit och ingen tror på
men
honom.
Alltså, det är som man kan verkligen se den här domaren som skriver det här och bara muttrar på jävla idiot typ och bara, kan inte skriva det. Men det är två grejer jag kommer att tänka på också med det här som jag ändå tycker är viktigt att poängtera. Det finns ibland en uppfattning, framförallt bland feminister skulle jag säga, om att män på något sätt bara kan säga nej men jag sov och på det sättet blir friade. Så är det absolut inte. Det här att man, nej alltså det är inte så. Visst, det förekommer, men det är extremt ovanligt att någon säger att ja, men jag sov när det hände, så att jag är inte skyldig. Jag skulle säga att det är ofta så här att tingsrätten bara, alltså det här är det dummaste jag hört. Det är självklart att du inte sov. Men också, vad var det jag tänkte mer? Nej, men nu tappade jag den här andra tanken.
Ja, men det finns ju på samma sätt, finns det väl också föreställningar om att ja, men mannen behöver bara säga att hon var med på det. Eller då liksom hänvisa våld till att det är BDSM med samtycke. Och den här domen visar ju ganska tydligt på att så enkelt är det inte, att de kan vifta med det kortet och så kommer de undan med det, utan man tittar ju på många fler saker.
Ja, och sen ska jag också säga att det här med att man inte kan samtycka till grövre våld än ringa misshandel, det är inte på något sätt nytt. Det här, så har det varit jättelänge. Jag kommer ihåg på juristprogrammet hur vi diskuterade det här just med det här BDSM-sex. Och också i förhållande till kampsporter kan det här bli lite knepigt också. För då kan det ju vara väldigt grovt våld. Men ja, det kan bli lite knepigt det här.
Paula, vad säger du om allt?
Det här är Nyans.
Ja, jag har massor att säga.
Åh gud vad kul.
Alltså, det finns inte supermycket debatt att ta om det här fallet specifikt. För det är ett ganska okänt fall. Det här flög väldigt mycket under radarn. Det fanns typ 3 artiklar ganska korta om det i GP. Och i övrigt så har det i princip inte skrivits om överhuvudtaget. Givetvis finns det en flashback-tråd, men den är osedvanligt kort. Den var 10 sidor.
Oj.
Och i övrigt liksom tystnar. Så vi kommer väl få upp ögonen för det här fallet nu för lite allmänheten. Eftersom det har smygt under radarn. Men det är fortfarande ett intressant fall utifrån just de debatterna som ni redan har varit inne på. Att vi har den här diskussionen kring sex om ni och folk som då skyller på att de sov och därför inte vet vad de har gjort. Men också att det funnits en hel del fall där man förövaren då har skyllt på BDSM. Både i fall av våldtäkt, grov våldtäkt, och i fall av mord. Där man har skyllt då liksom på att det var en BDSM-lek som gick snett. Och kvinnan blev strypt till döds eller ja, dog på något annat sätt av olyckshändelse. Mm. Och den generella bilden har ju blivit att det är jättevanligt att komma undan med våldtäkt eller till och med mord genom att skylla på BDSM eller på sömn. För att det är de fallen som blir väldigt uppmärksammade.
Ja.
Men sanningen ser ju lite annorlunda ut. För det finns ganska många fall där man inte alls lyssnar på det här. Och till exempel så gjorde Ekot en granskning, Sveriges Radio alltså. Men nu är den 6 år gammal och det har ju hänt lite grann sedan dess. Men då, 2016, så hade man på en 6-årsperiod haft 18 fall där våldtäktsmannen, nu de har bara granskat våldtäktsfall ska sägas, men där våldtäktsmannen då skyllde på att han hade sovit. Det är alltså 3 per år. Av ja, vad är det nu? 8000 anmälda våldtäkter. Och utav dem så var det 8 som dömdes ändå. Och då är det så 10 som friades. Men utav de 10 så var det bara 5 som faktiskt friades på grund utav argumentet att han hade sovit.
På hur lång tid? Hur lång tid var det här? På hur lång tid var det här?
På 6 år.
På
6 år.
Det är ju extremt ovanligt, måste man ju säga.
Det är alltså mindre än en person per år som frias på grund av sex om ni. Eller på att skylla på att den har sovit då. Och vad jag har kunnat hitta på de senaste 6 åren, det har inte gjorts någon liknande sammanställning än. Men det har varit 3 fall som jag har kunnat hitta som har varit uppmärksammade då, där man har skyllt på att man har sovit och blivit friad. Så att det verkar ju inte som att det har gått upp på något sätt. Just för att i de allra flesta fall när man tittar på det här så säger man bara det här är bullshit. Och som sagt, de 5 fallen där man har tagit upp sex om ni som ett argument, men där förövaren har friats på grund av annat, de är ju lite svåra att räkna, så jag tycker det är lite dumt att man räknar in det. Men nu har de ändå gått upp alla fallen där det överhuvudtaget har nämnts. Så, men då har det ändå funnits andra skäl till att personen har friats också. Så det har inte varit bara att säga, jag sov.
Det är väldigt ovanligt.
Det är extremt ovanligt. Och i synnerhet blir det ju, alltså de fallen där det har lett till friande dom. då har det ju också varit den här typen av fall. Alltså två stycken har sovit nakna i samma säng eller väldigt lättklädda i alla fall. Och offret har vaknat utav att mannen, för det är alltid varit en man, har sex med, ja, för det mesta då, henne. Men det har varit utan, alltså utan fysiskt våld. Det har inte varit någon fasthållning. Det har inte varit, alltså, så fort personen i fråga har börjat röra på sig så har mannen slutat. Och sen när hon har anmält så hävdar han liksom att jag sov. Och jag fattade inte vad som hände. Och jag slutade ju när hon liksom väckte mig. Han skyllde på det. Och då blir det ju vad det blir. Alltså när rätten säger att vi måste kunna styrka att det kan ha gått till på ett annat sätt. Och det finns inte styrkt att det kan ha gått till på ett annat sätt. Alltså kan vi inte döma den här personen. Det låter orimligt att han sov. Men det är inte tillräckligt orimligt för att säga att det absolut inte kan ha gått till på det sättet.
Nej.
Det handlar ju också om att tingsrätten, eller alla domstolar, utgår alltid från att hellre fria eller en fälla när man känner den här osäkerheten. Då tar man det säkra för det osäkra och friar. Och det är helt rätt. För det är det som är härligt med rättssamhälle. Och det värsta man kan göra, det man absolut inte får göra, det är att döma någon oskyldig. Det får liksom inte hända. Och det är därför det ibland blir så här. Att man tänker så här, det här är ju, det här kan det verkligen vara, nej, det kan, alltså, ja. Om man då är osäker så blir det.
Exakt. Och vad gäller då det här med BDSM, så där finns det ju betydligt fler fall. Och där det hamnar i den här situationen att kunna säga att ja, men vi kan inte bevisa att det inte kan ha handlat om BDSM. Det skulle kunna vara så. Om man därför friar. Och det skulle jag säga att den kritiken som framkommer där i den liksom generella debatten är betydligt mer relevant än vad kritiken har varit när det kommer till sex och ni. Och i grund och botten, som är ganska mycket som blir kritik i rättsväsendet, så handlar det om en brist i fortbildningen. Att många har liksom inte kunskap om vad BDSM är eller hur det fungerar. Samtidigt vill man inte sitta i en rättssal och vara kanske onödigt dömande kring människors sexualitet, för det vet man är fult. Och resultatet blir att man kör lite så att, ja, men om ni säger att det är så här det kan ha gått till, så kanske det är så här det kan ha gått till. För vi vet inte hur BDSM ska funka, så då måste vi ju lita på vad den här förövaren säger om hur BDSM ska funka. Och stämmer det så som han säger, ja, men då kan det här mycket väl ha varit BDSM. Och detta liksom, även ett uppmärksamt fall till exempel med en kvinna och en man som haft konversation, typ en Tinder-date. De har pratat om sex, de har även pratat om BDSM, men ingenstans i konversationen så står det liksom att de ska ha sex när hon kommer dit, och ännu mindre att de ska ha BDSM. Och han våldtar henne, inklusive då våldsinslag på olika sätt med slag och binder henne och sådana grejer. Och efteråt när hon anmäler så skyller han ju på att, ja, men det var ju BDSM. Vi hade ju pratat om BDSM och jag trodde att hon ville. Och att hon skrek nej och försökte att värja sig och sådär. Ja, men det såg han som en del av BDSM-leken. Och rätten går på det här att, ja, men det kan mycket väl vara så BDSM funkar. Och om han då hade uppfattningen att det var BDSM, så hade han ju inte uppsåt. Alltså kan vi inte döma för våldtäkt. Det här var innan samtyckslagen. Man kunde inte ta i beaktande huruvida han faktiskt frågar henne om hon ville ha sex eller ha sex med BDSM-inslag.
Jag tror att det här hade fått en annan utgång idag. Det tror jag faktiskt.
Det tror jag också. Men där och då så var det liksom så rätten resonerade att ja, men han säger att det är så här BDSM går till, ja, men då kanske det var så. Idag hade man ju frågat om hela den här samtyckesgrejen, men då gjorde man inte det. Men jag tror att den typen av fall, även för slagen har ändrats, så hänger det kvar i människors medvetande om att det är så här det gick att komma undan. Och därför
Men det blir ju också så här, de fallen som lyfts och får mycket uppmärksamhet, det är ju när förövaren kommer undan på sån här grunder liksom. Det lyfts ju inte de fall som det här vi pratar om. Men här köpte ju inte tingsrätten det.
Nej.
Och det är därför jag tror många kan få uppfattning om, nej men det är bara att säga så här, kvinnor har ingen rättssäkerhet. Gud, nu tappar jag ordet. Men ni fattar vad jag menar. Just för att det blir, man får en sån felaktig uppfattning när man bara tittar på de här fallen som får mycket upp.
Och det blir ju så, om man bara lyfter det exceptionella eller det som sticker ut och är uppseendeväckande. Om människor inte får se allt det här andra eller får in den informationen på något sätt, så kommer man ju tro att det där exceptionella är representativt, vilket det ju väldigt sällan är. Och det är ju det som blir problemet när vi ser hur såna här fall lyfts på sociala medier, till exempel ofta i feministiska kretsar, och herregud, jag har verkligen gjort det också. Men att där får man vara lite vaksam och så kanske försöka hitta, vet inte, det är väl det vi gör här också, och försöka ge någon slags annan bild av hur helheten ser ut, för att man får en väldigt skev inblick i hur det är.
Ja, och det är därför som jag har väldigt svårt för såna här begrepp när man använder slagord att kvinnor är rättslösa. Jag har väldigt svårt att liksom förstå vad man menar när man säger att kvinnor är rättslösa. För att vara rättslös betyder ju att du inte kan gå till domstol i mina ögon. Mm. Att du inte kan få din sak prövad. Och det är absolut inte så det ser ut i Sverige. Så att jag håller inte med om den beskrivningen att kvinnor skulle vara rättslösa. Utan jag tycker det, att säga så, tror jag gör mer skada än nytta. För det gör ju att, varför ska jag ens polisanmäla? Jag är ju rättslös. Det är ingen som kommer lyssna på mig. Och det är helt enkelt inte sant. Så nu har jag fått min rant sagt.
Bra.
Mycket bra rant. Ja, men så är det. Och ja, som sagt, det är ju därför det här fallet är intressant att lyfta. Även, fast vi, liksom, de första fallen vi har tagit har ju varit ganska högprofilerade fall. Medan det här är ett väldigt okänt fall. Men det är som sagt väldigt intressant ur spegeln av de olika debatterna som ändå föregår i samhället. Men en annan grej med det här, det som jag också tycker är ganska intressant och som på ett sätt knyter tillbaka kring diskussionen vi hade med mordet på Lotta Rudholm, det är ju det här med hur många chanser ska någon få. För när det gäller Reza, som sa, han har blivit dömd flera gånger, och i domen och det fängelsestraff han fick så lag man också till det faktum att han då var villkorligt frigiven när det här brottet begicks. Och han fick då en aning en längre straff än vad han annars hade fått, för att han då ska sitta av även tiden från det föregående straffet. Och där har han också varit dömd då för misshandelsfall, han har varit dömd för kidnappning och våldtäkt utav en annan kvinna, och flera fall av misshandel utav olika kvinnor. Så han har ju liksom åkt in och ut ur fängelset hur mycket som helst för olika typer av våldsbrott. Men det enda som händer är liksom att han kommer ut och så begår han ett nytt våldsbrott och så kan han in. Och så kommer han ut och gör ett nytt våldsbrott och så kan han in. Och det blir det här, vad är det som skevar i det svenska kriminalvården idag? Vad är det som gör att det inte blir bättre? Eller är det helt enkelt så att det i det här fallet inte kan bli bättre? Och hur många chanser ska han då kunna få?
Ja, men det är ju som diskussionerna vi var inne på, just som du sa i Lotta-fallet med förvar, att vi inte jobbar så i Sverige, men att det finns ju, uppenbarligen så finns det de personer som åker in och ut ur fängelse och där insatser inte verkar funka eller bita. Det kan ha gått för långt. De kan ha blivit förstörda som personer på massor med olika sätt i barndomen eller vad som helst. Eller så det händer bara ingenting. Historien bara upprepar sig själv. Och hur hanterar vi då det? Hur tar rättssystemet höjd för att de fallen också finns?
Exakt. Och med just Reza så det, man vet till viss del om det som kallas kluster B-personlighet, alltså narcissister, psykopater och så vidare. Det är ju att det kan vara en coping-mekanism, en reaktion på barndomstrauma. Att personer liksom för att skydda sig själv som litet barn får dels gör sig av med sin empati, trycker undan sin empati för andra människor, men också blir väldigt manipulativ och väldigt självcentrerad liksom, bara för att överleva överhuvudtaget. Och jag skulle inte bli förvånad om det är fallet med Reza, för man vet ju om honom att han såg sin mamma bli mördad när han var 8 år gammal av sin egen pappa. Och innan dess har liksom levt i ett hem med våld. Och efter det så blev det liksom fram och tillbaka i olika fosterhem, olika liksom så situationer. Och precis som med Martin där, liksom att samhället tappar bollen på något sätt. Och när han väl liksom börjar bli tonåring så börjar det ju kriminaliteten, precis som för Martin.
Ja, och här tänker jag verkligen att det sitter säkert någon och lyssnar som är så här, men gud, ska de sitta och ursäkta det de här männen gör nu med att de hade det tufft i barndomen? Och det är jättemånga som har det tufft i barndomen och inte blir kvinnomisshandlare och mördare. Men det här är ju verkligen alltså typ exemplet på att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. De här sakerna måste vi ju titta på. Ska vi tänka att vi ska arbeta förebyggande, det vill säga inte enbart strafffokuserat utan förebyggande, hur gör vi för att det inte ska bli fler såna här personer och fler såna här fall, så måste vi ju titta på vad det är som orsakar det. Vad har de här personerna gemensamt och vad kan det finnas för förklaringar till att det blir så här? För det är ju också någonting man då ska plocka upp i kriminalvården med. Hur man försöker att hantera och få de här personerna till att sluta vara återfallsförbrytare. Så det är verkligen, det här är ingenting som ursäktar ett beteende, men det kan förklara saker och det är saker som vi måste är skyldiga att ta in och tänka kring.
Nej, men jag håller helt med dig, Kajan, om det, och det är också någonstans att förstå är ju ändå på något sätt grunden till att kunna jobba förebyggande. Att förstå vad det är som är problemet, varför det blir så här. Men jag skulle säga generellt så tycker jag debatten är på tok för strafffokuserad. Liksom hela fokuset är vad man ska göra efter att skadan redan är skedd. Och jag tycker det på något sätt är så sorgligt, för då utgår vi bara från att vi ska ha den här skadan. Att kvinnor ska fortsätta utsättas. För att, jag menar, den forskningen som finns idag visar ju på att högre straff, det funkar ju inte för att förebygga så. Det kommer ändå fortsätta hända. Och jag tror att det är samma sak om fler döms. Så tror inte jag att det skulle resultera i att färre våldtar exempelvis. Utan det är någonting annat som vi måste göra också. Och när jag har försökt hitta så här, vad är det egentligen som man behöver göra om man inte ska bara hålla på och joxa med straffen. Och det jag har kunnat hitta är så här att vi vet faktiskt inte riktigt vad som funkar. För det finns inte så mycket forskning på det här. Det finns i princip ingen forskning. Vi har ju massa olika metoder och man ska arbeta förebyggande på olika sätt. Men de här metoderna är inte vetenskapligt liksom belagda. Så att jag tänker att det är där man vill hälla in pengar. Är ju hur ska vi förebygga det här och vilka metoder är det som kommer funka så och utvärdera det.
Ja, men jag håller med. Det var en artikel nu som cirkulerar runt om personer då, bland annat från föreningen Män, men inte enbart. Det var flera artiklar som cirkulerar runt där man då pratar med män som använder våld i sina nära relationer. Och genom olika typer av samtal då försöker få då männen att göra bättre. Att sluta använda våld. Och då har man lyft i någon av artiklarna i alla fall. Eventuellt i alla, jag har inte riktigt läst alla så. Men det är flera så att man inte polisanmäler. Om man får veta då liksom att den här mannen har pågående våld i sin relation. Och där man säger att anledningen till att man inte polisanmäler, men däremot försöker förmå mannen att polisanmäla sig själv, är ju för att bygga tillit. Att man kommer inte få de här männen att uppsöka stödverksamhet för att sluta slå. Om de vet att ja, men gör jag det så kommer jag bli polisanmäld direkt. Då kommer de ju bara hålla sig borta. Och många är ju liksom jättekritiska till det här, för att de menar liksom att det är att dalta med männen, man tycker bara synd om männen, man tar bara hand om männen, men kvinnorna då? Och även de som liksom menar att det enda det här innebär är ju att männen får nya verktyg till sin manipulation. Och det finns det inget belägg för att det skulle bli så. Däremot så finns det faktiskt belägg för att riktad samtalsterapi och sådana här hotlines att kunna ringa när man, man som man då känner att man vill börja slå eller sånt där, att det faktiskt funkar för att avstyra våld. Så,
jag läste någon artikel om att från en sån här hotline där de hade gjort liksom egen statistik på de som ringde, och där visade det sig att en jättestor andel av de som ringde till den här hotlinen faktiskt gick vidare och liksom uppföljde upp med terapi efter att de hade haft det här första samtalet. Och jag tänker, men det säger sig självt att är det så att du vet att du blir polisanmäld om du söker hjälp, då är det ju klart att man inte kommer söka hjälp. Eller hur?
Nej.
Det låter ju
det här är just egentligen, det här är egentligen samma diskussion som när vi diskuterar pedofili. Så är det ju väldigt mycket sånt att det här daltandet med och väldigt strafffokuserat. Och där man ganska tydligt kan visa på vad det är som fungerar för att se till att de här personerna inte fortsätter. Nu är det inte, det är inte alla pedofiler som begår övergrepp på barn, och det är inte bara pedofiler som begår övergrepp på barn. Men de personerna som gör det, att få dem... Så att det finns en motvilja till att titta på vad det är som faktiskt fungerar för att de ska sluta med det. Därför att man är så fast i den här, jag vet inte, överväldigande känslan av att fördöma och ta avstånd.
Ja, men också det här med att vilja ge igen. Så. Ja. För det är också intressant skillnad mot exempel Sverige och USA. Jag hade ju gjort så utbytestermin i USA på Nekpyrisprogrammet. Och där fick jag lära mig att en av grunderna till att man straffar i USA är att ge igen. Så. Och den typen, vi har inte en sån grund i Sverige. Vi straffar inte i Sverige för att ge igen. Det är inte en del av det. Men i andra länder så kan det vara det. Och om man tittar på USA, där går det ju inte jättebra när det kommer till rättsväsendet, kan man ju säga.
Nej.
Så jag tror att det är farligt att gå in på den vägen, att man ska börja straffa, inte för att så här, förebygga alltså preventiva orsaker, utan för den enskilda orsaken att ge igen.
Men det finns en grej som jag gillar med USA, förutom det vi pratar om, de eventuell kraftigt modifierad version av det här med three strike rule. Och det är, de har ju en sån grej, jag vet inte om det är alla delstater, men i flertalet i alla fall, med personer då som är dömda till livstidsfängelse. Att varje gång de ansöker om att få villkorlig dom eller tidsbegränsat, ja, så att de ska kunna komma ut då, så får offer eller offers anhöriga uttala sig om vad det skulle bli för effekt om den här personen får komma ut. Utöver att då professionella också uttalar sig, liksom typ fängelsepsykolog och sådana här grejer, de uttalar sig också. Men även offren får då uttala sig att det här skulle innebära för mig om den här personen får komma ut nu. Och det hade jag kunnat tänka mig att vilja se även i Sverige på de som faktiskt får livstidsdomar. Att innan det får omvandlas i tidsbegränsat, så ska man också kontrollera med anhöriga eller offer. Vad blir effekten om vi släpper ut den här personen?
Men det är väldigt intressant.
Ja, jag har väldigt svårt att se något. Det är väldigt svårt att se något negativt med det. Så länge man inte har det som... Alltså man har ju det som en del av bedömningen, precis som du säger. Att man sen tar in andra saker med experter och sånt där. Så känns det extremt relevant.
Jag tycker att det är väldigt intressant ur ett liksom straffrättsligt perspektiv. För att nu låter det som en föreläsning där. Det var trist. Jag kände hur jag var på väg att uttala mig. Jag bara, det här är så tråkigt. Men jag ska försöka säga det på ett intressant sätt. Att just det här liksom, om man tittar på vart vi kommer ifrån liksom med straffrätten och traditionerna, så är det ju just det här att i Sverige så ser man det egentligen inte som en process mellan målsägande och den tilltalade, alltså förövaren, utan man ser det som en process mellan staten och förövaren. Yeah. Att du har liksom, det är just det här också med att åklagaren kan åtala utan att målsägande vill det. Åklagaren kan ändå gå vidare, just för att det finns någon tanke om att du begår inte bara brott mot målsägande utan mot oss alla, genom att du inte följer vad som är okej i samhället. Och jag tror att det är väl där lite som det kan vara skillnad från USA också, att man har mer, tror jag, liksom brottsoffersperspektivet, att det är mer att du har begått brott mot offret och inte så mycket fokus på staten på samma sätt. Nu killisar jag lite med det här, men det är i alla fall en tanke.
Så. Det tycker jag du kan unna dig.
Ja, tack. Tack.
Jag tror definitivt det kan ligga en delvis förklaring i alla fall i det. De har ju även där liksom att, ja, med mord till exempel, så är det ju, då är det ju inte mot, då är det ju alltid staten som driver. Det blir ju inte mordoffers anhöriga på samma sätt till exempel. Utan då är det the state versus någon och så vidare. Och så kan det se ut i andra fall också. Så att det är inte så att de alltid kör att offer eller offers anhöriga måste vara med på att det ska bli ett åtal. Utan det går ju att gå till åtal även i USA på statens vilja. Ja.
Men där har man ju också, det är lite olika från delstat till delstat, men det finns ju exempelvis situationer där det inte blir rättegång, utan man kommer överens utan rättegång. Målsägande, åklagaren och den tilltalade. Om vad, så här, men okej, går målsägande med på att du får det här straffet? Oh, okej, så.
Ja.
Och det gör man ju inte i Sverige. Det där, så vi kommer över strafföreläggande på. Och då gäller det ju alltid bara mindre brott. Typ bötesbrott och liknande. Mm.
Just det.
Men det var det.
Det var det. Vi är klara med den där. Med det där.
Med det där. Ja, men jag tror det. Så att nu ska vi byta tag i veckans snackis.
Det här är Nyans.
Jag vet inte riktigt, det känns inte riktigt rätt att kalla just det här för veckans snabba. För jag vet inte om det blir så jättesnabbt.
Det här känns ju som någonting som vi kommer få återkomma till. Så vi kan ju hålla det relativt komprimerat nu och så följa upp det i flera steg kanske.
Exakt, det blir väl lite som med den stackars kvinnan i gruvhålet. Ja, eftersom det är pågående fall så blir det komprimerat per gång, och sen får man se om vi eventuellt gör ett full avsnitt på de här grejerna när det finns en utredning och liknande att ta del av. Och förhoppningsvis domar. Men det vi ska prata om, det är om en kvinna som vi kallar för Linnea. Det är inte hennes riktiga namn, men det är det namn som hon omtalas med i boken Mellan väggarna, som är en bok som kom ut nu i februari i år, så det är en ganska ny bok, och den är gjord av en som heter Maria Andersson, och jag har haft kontakt med Maria, och jag har också haft kontakt med Paulina som är grundaren av Novahuset, och anledningen till det är att båda dessa kvinnor har i sin tur kontakt med Linnea. Och boken Mellan väggarna, det är en bok om våld i nära relationer och framförallt om mänsvåld mot kvinnor. Där Maria har intervjuat olika kvinnor i Sverige, varav de allra flesta på olika sätt lever skyddat undan sina förövare. För att liksom ge en bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige när rättsväsendet inte klarar av att lösa situationen och inte kan hjälpa till. Och den här Linnea är alltså en av dessa kvinnor. Och hon är 37 år gammal och kommer från en svensk småstad. Och nu har det varit här senaste dagarna så har då framförallt Paulina skrivit om Linnea för att hennes fall har tagit en ny vändning. Det är en pågående polisutredning mot hennes pappa som är då hennes förövare. Och Linnea har utsatts för sexuella övergrepp ifrån sin pappa sedan hon var ungefär 6 år gammal. Och de här övergreppen har inte slutat. Utan det senaste tillfället enligt Linnea skedde här i år i mars. Och Linnea bor själv i en egen lägenhet sedan 4 år tillbaka. Men regelbundet så kommer hennes pappa dit. Och genom våld eller hot om våld på olika sätt så våldför han sig fortfarande på henne. Och på grund av detta så har hon fått skyddat boende. Först genom privata vägar med hjälp av bland annat då Maria och Paulina. Och sen fick hon från socialen i sin hemkommun hjälp till ett skyddat boende där hon bodde under ett antal veckor. Och nu här i förra veckan från ingenstans så säger socialen att hon har inte längre något skyddsbehov och ska återvända hem ganska direkt. Och hon är nu tillbaka i sin egen lägenhet och har ingenstans att ta vägen. Och jag har fått tillgång till socialens utredning och fått läsa själv hur de resonerar och hur de har kommit fram till det här att hon saknar skyddsboende. Och det är jättekonstiga resonemang som de för. Bland annat så har det gjorts en sån så kallad Freda-utredning som polisen gör där man kollar på olika försvårande faktorer men också skyddande faktorer och får fram en poängvärde på en skala. Och den här utredningen som gjordes då på henne gav henne inledningsvis 20 poäng vilket ger en riskfaktor på 4 som då definierar det som mycket allvarlig fara. Där man ser att det är en väldigt stor risk att hon kommer utsättas för ytterligare våld. Men när man sänker den här till nivå 3 som är då definierad som allvarlig fara råder. Och detta gör man med motiveringen att pappan är pensionär och därför inte arbetslös i egentlig mening.
Va?
Ja, det står uttryckligen så. Jag citerar att pappan är pensionär och därför inte arbetslös i egentlig mening.
Vad menar man att det skulle spela för roll?
Högst oklart. Det går man inte närmare in på. Utan man säger att när man gör den här betygssättningen eller liksom skattningen så är en försvårande grej det är om förövaren är arbetslös. Men eftersom pappan är pensionär så är han ju inte arbetslös. Alltså tar man bort poängen som sattes utifrån det och så drar man ner poäng räkningen och då hamnar hon istället på en 3.
Men det måste ju rimligtvis vara så att det är liksom försvårande att han är arbetslös för att han alltså med tillgänglighet med tid, gissar jag.
Mm, det är ju det man säger då, att eftersom han inte behöver vara på ett arbete och sådana här grejer så har ju han möjlighet när som helst på dygnet att komma och trakassera henne.
Yeah.
Och det ska vara försvårande. Men då räknar man inte det för att han är pensionär. Det är det jag säger, det är helt jättekonstiga. Ja, och eftersom det då inte är en mycket allvarlig fara, utan bara en allvarlig fara, så menar då socialen att då är det inte tillräckligt med behov längre för ett skyddat boende. Så därför ska hon bo hemma. Och man menar att risken för dödligt våld finns, men den bedöms inte som speciellt stor. Eftersom pappan har mordhotat Linnea under 1 års tid och hon gjorde sin första polisanmälan som tyvärr lades ner i brist på bevis 2021, det vill säga för ett år sedan. Och eftersom han då inte har mördat henne ännu under det här året efter polisanmälan har gjorts, men hotat att göra det, så bedömer man att då är nog inte risken så stor att han kommer att faktiskt verkställa sina hot. Så därför drar man också ner risken för henne.
Oj, oj, oj. Här känns det ju som att någon har Någon har suttit och liksom läst definitioner på saker och bara, nu ska vi se arbetslös. Nej, men det är han ju inte. Pensionär, och titta här. Ett år av hot, men hon är inte död än. Det är ju helt barockt.
Mm. Och ja, och då när man då från sociala säger så här, vilka behov, ja, ska man då sätta in, har hon fortfarande behovet av skydd och sådär? Ja, men det bedömer man ju att hon har, för att det är ju fortfarande en allvarlig fara som råder. Och då tycker man att, ja, men då får hon en app till 112 som hon kan använda för att larma. Och man ska också så småningom, det har hon inte fått ännu, men så småningom kunna få då det man kallar för ett tjutlarm. Som alltså gör att det låter en jävla massa som hon skulle dyka upp.
Mm.
Och sen tycker man att hon behöver istället framförallt då personligt stöd som kan vara i form av bland annat boendestöd och samtal. Och syftet ska vara då, och jag citerar, att stärka Linnea till att inte utsättas för ytterligare våld i nära relation samt för att få hjälp med att hantera sin situation.
Nej men snälla.
Wow! Alltså, ni har ju hennes reaktion.
Ulla har helt rätt här. Helt rätt, jag håller med henne fullständigt.
Bizarr alltså. Mm.
Ja. Ja.
Dåligt, Ulla, dåligt.
Ja. Nej men det här var ju något något annat. Jesus. Så stöd, en del av stödinsatserna man sätter in är samtalsstöd för att Linnea ska sluta att låta sig utsättas för våld.
Ja, precis så resonerar man. Och man poängterar bland annat utredningen då att Linnea själv säger att när pappan dyker upp och är liksom hotfull och så blir hon som ett litet barn igen och klarar inte liksom att göra motstånd. Hon fryser, hon blir rädd, hon kan liksom inte säga ifrån. Och även om hon försöker så blir ju våldet bara värre. Men det som också stör mig jättemycket när jag läser den här utredningen från socialen, det är hur de hela tiden återkommer till att beskriva det som händer med termer av sex. Alltså det står liksom meningar som att pappan har krävt sex och Linnea har inte kunnat sagt nej. Eller pappan kommer förbi och har sex med Linnea vare sig hon vill eller inte. Man skriver också i ett ställe att pappan har tagit stryptag, men det har inte varit ett syfte att skada utan i sexuellt syfte.
Nej men gud.
Alltså det här, alltså jag blir så provocerad så det är inte sant. Det här är det värsta jag hört. Det här är ju riktigt så här JO-anmälningsmässigt.
Jag håller med. Och det var något jag också pratade med Linnea om när vi pratade i telefon med varandra. Att ju mer jag liksom fick höra om vad som hände, så att det här är någonting du behöver fundera på att anmäla. För det är så mycket fel och hur de uttrycker sig som är på alla sätt och vis uppåt väggarna.
De behöver ju ett ordentligt slag på fingrarna så att de, för att resonera om så här i det här fallet eller den personen eller de personerna så kommer det ju ske i andra fall också. Här behöver de ju en tillrättavisning som är ordentlig.
Mm, verkligen. Och ja, och det är anledningen till att jag liksom ville få med det här och lyfta det här, att det lite i tongångarna som är kring det hon utsätts för. Alltså dels är det så fruktansvärt mycket victim blaming rakt igenom.
Ja.
Att hon måste våga skrika och hon måste våga springa och hon måste våga slåss för att ta sig lös. Och hur jävla lätt är det när hon har utsatts för systematisk terror av sin förälder under 30 års tid? Det är liksom ingenting man bara kastar av sig, men det är liksom det de trycker på mycket. Men också att hon har behövt få höra liksom hela tiden att hon kostar för mycket pengar om hon ska ha skyddat boende. Det blir för dyrt. De har inte råd. Hon kostar pengar. Hur ska de lösa sånt?
Oh,
och man bara, men hur mycket pengar kostar hon inte på att bli utsatt, på att behöva bli sjukskriven, på att gå omkring och vara rädd hela tiden?
Och på vilket sätt är det hennes ansvar?
Ja, om de nu vill, ja, om de nu vill sätta åt någon då ekonomiskt för att det här kostar pengar, men gå på pappan.
Ja.
Det är ju han som tvingar henne att leva i den här rädslan.
Ja.
Det, nej, det är alltså att läsa de här handlingarna från socialen var så otroligt provocerande. Det är liksom man vill sparka sönder någonting.
Ja, det är provocerande bara att höra de här utdragen du tar.
Mm.
Det här får vi ju 100% följa upp.
Ja, det ska vi absolut göra. Vi ska inte släppa det här. Och jag hoppas att folk vill kanske sprida vidare det här avsnittet sen också, bara för att kunna ge en liten bild av hur det kan bli när samhället liksom lite rycker på axlarna och säger att vi kan inte göra någonting. För att kontentan av allt det här blir ju för att men eftersom han inte har försökt döda henne, eller har dödat henne ännu, så kan polisen inte göra någonting. Och kan polisen inte riktigt göra någonting, men då kan inte socialen göra någonting heller. Och det är så här det blir för ganska mycket för de här kvinnorna som lever skyddat på olika sätt eller gömda. Att samhället säger att det bästa vi kan göra är att du får gå under jorden. Men så länge han inte står där och skär halsen av dig eller med pistolen mot ditt huvud, så kan vi inte göra någonting. Att vi...
Nej.
På något sätt behövs ju ser över. Ja, precis. Återkom när du är död. Alltså, någonstans måste det gå att få till en förändring så att polis och social och så får andra befogenheter att kunna gripa in innan personer dör.
Ja. Det är ett glapp där. Det är någonting som inte funkar.
Exakt.
Jag känner, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag blir så, så upprörd. Jag bara stängde av micken här.
Åh. Nej, men alltså man går ju från också när vi har suttit och diskuterat med sig, ja, men när en förövare blir fälld precis så som han ska bli fälld och både tingsrätten och hovrätten resonerar så som de ska resonera, och så kommer sånt här där man blir påmind över hur stora jäkla glapp och luckor som det finns. Och när det kommer till mäns våld mot kvinnor så är det ju, för att det är så jävla utbrett och så jävla vanligt, så är det här, alltså det är ett sånt enormt problem.
Mm. Ja men verkligen. Och det är lite så att, ja men det blir lite här att men det funkar bra med rättsväsendet när det funkar. När det är bra åklagare, när det är bra personer i rätten som tittar på fallet. Och när samhällsinstanser liksom klaffar, då finns skyddet där och det funkar bra om människor kan få ett fungerande liv även så efter att ha varit brottsutsatta. Men de där gångerna när det inte funkar, när glappen visar sig så här, då funkar det å andra sidan fruktansvärt, fruktansvärt dåligt.
Ja, det får ju sådana konsekvenser också. Det är ju sånt här, det får ju inte funka, för det kan få så katastrofala konsekvenser som man inte kan åtgärda sen. Men jag tycker i det här fallet så låter det ju verkligen som att det är handläggare som inte gör det de ska så, och gör felaktiga Precis. Bedömningar. Men som ni säger så får vi ju följa upp det här.
Precis, det ska vi göra.
Ja, det gör vi verkligen. Och jättebra Paul att du plockade upp det där och har researchat det så mycket redan, så får vi fortsätta rulla den bollen.
Ja. Och på den lite tyngre tonen så avslutar vi det här.
Ja, exakt. Ska inte glömma hur det är där ute. I moll avslutar vi. Nej, men vi får väl säga dels lite hurra för oss. Grattis på en månaders dagen. Och vad roligt det var att spela in vårt femte avsnitt av Nyans. Jättekul att ni lyssnar. Tipsa fler som ni tror skulle gilla att lyssna på den här podden. Att man skulle tycka att det var intressant. Att man skulle kanske lära sig någonting. Vore ju toppen. Eller att man har saker som man diskuterar. Och kom också in på vår Instagram Nyans podd. Och tipsa oss och diskutera avsnitten och fall och så vidare.
Och sen också, om ni gillar vår podd så får ni jättegärna ge oss 5 stjärnor på Spotify. För att när man kommer till 5 stjärnor så hittar folk hit lättare. Så det skulle vi uppskatta supermycket.
Detsamma gäller på Apple Podcast.
Ja. Toppen, tack.
Ja,
Hanna. Tack.
Ja, så om ni vill ge oss en liten present så klicka 5 stjärnor. Tack! Tack för att ni lyssnade.
Tack så jättemycket.
Puss och kram, hej då!
Hej då!